Hej och välkommen till Känslopodden med Maria Mattias. Nu hoppar vi in i avsnitt 2 här med Anna. Och vi kommer gå in och prata om förändringsprocesser. Anna, du har varit igenom många förändringsprocesser. Så att jag skulle vilja liksom få dyka ner lite i, så här, var är förändring? Och vad behöver vi för att faktiskt förändras? Vad är viktigt i förändring?
Jag tycker det är också viktigt att titta att det finns... Alltså förändring, vad är egentligen, när man säger förändring, vad betyder egentligen det? För mig så betyder förändring att bli en ny person, inte en ny själ. Alltså det handlar om att vara autentisk, den som du är. Men också förstå att du är inte dina tankar, du är inte dina känslor, du är inte dina program. Du är inte din uppväxt eller din betingning, utan... Allt det där går att jobba med. Och då finns det lite olika saker. För att om det är så att man jobbar med posttraumatisk stress eller barndomstrauman, så ser jag på det på ett sätt och angriper det på ett sätt. Eller om man vill förändra sig, man kanske har lite dålig självkänsla, lite dåligt självförtroende. Man vill bli en bättre ledare. Jag jobbar också mycket med ledare. Man kanske vill bli en bättre förälder, en bättre partner. Eller, och när jag säger bättre, då är det utifrån sina egna mått. Hur definierar man framgång själv? Eller. Men jag skulle vilja särskilja det lite, för det ser lite olika ut faktiskt. Kort sagt då, för om man har en posttraumatisk stress som har blivit aktiverad av någon anledning, så blir man väldigt lätt kidnappad av sina känslor. Och då... kommer känslan alltid först. Informationen förbigår, går inte genom neokortex, alltså den våran tänkande hjärna, utan vi hamnar direkt i amygdala, fight eller flight eller freeze. Så att jag bara vill klargöra det, att jag ser det på två olika sätt.
Och amygdala är våran känslohjärna.
Tack.
Och den är ju egentligen otroligt mycket mer kraftfull än våran tänkande hjärna. När den drar igång, då har våran tänkande hjärna inte så stor chans.
Nej, precis. När vi är i balans, när vi är i balans och inte är kidnappade av en känsla. Som kanske kommer ifrån rädsla, en stark känsla, rädsla eller ilska. Där amygdalan tar över. Mm. Och då slås frontalloben, våran CEO, våran vd... slås ut då. Den som ska vara symfoniledaren eller chefen. Man tänker sig det från talloben. Den är 40% av våran hjärna i storlek. Men om vi tänker då ett scenario där vi lyckas hämta hem oss själva. Vi blir inte helt kidnappade av en känsla. Eller hamnar i en fight eller flight respons. Utan vi kan hämta hem oss. Då om vi ska lösa ett problem till exempel. Eller en utmaning eller... vi pratar om det här, vad är förändring? Då är det frontalloben som är chefen. När vi är i balans, då är det frontalloben som...
har kapacitet att förstå.
Har förmågan också att uppkalla alla områden i hjärnan där vi har... Det var en härlig hund som skakar på sig. När vi har tillgång till den, då har vi optimerat... Alltså, frontalloben kan titta ut över hela landskapet vi har. Alla erfarenheter vi har kopplat till... en utmaning, någonting vi ska lösa. Men om vi å andra sidan har blivit kidnappade, då är det precis som du säger, då har inte frontalloben en chans. Nej. Utan då är det på liv eller död. Mm. Om jag har ett lejon som hotar att käka upp mig, som står bakom mig, det är inte tid att stå och fundera på vad jag vill skapa med mitt företag eller vad jag vill skapa i min relation eller... Då handlar det om att överleva.
Ja, och jag tänker rädslan är också den högst prioriterade känslan. Precis. Alla andra är liksom underprioriterade.
Ja.
Så det är också bra att förstå att det går, kommer rädsla, då går det fort.
Då går det väldigt fort. Mm. Och vi tappar ju då, precis som du sa, kontakten med resten av hjärnan.
Ja.
Och det kan nog alla relatera till. Vi är där ibland många gånger om dagen, ibland en gång om dagen. Men alla känner till hur det känns att vara där.
Ja.
Om vi följer upp frågan då, vad är det som är viktigt vid den här förändringen? När jag ska förändra mig själv, min personlighet eller min person. Jag vill vara autentisk men jag vill förändra mig.
Mm.
Vad är det som är viktigt då i den här förändringsprocessen för att liksom lyckas?
Ja, och det är att förstå att vi till 90-95% så är det omedvetna program och processer som styr oss. Och det är ju inte så, det omedvetna är ju fantastiskt, för du kan köra bil, du kan cykla, du kan göra massa saker utan att reflektera över vad du gör. Det sköts av cerebellum, den delen av hjärnan som faktiskt har de tätaste kontakterna, med flest kopplingar per neuron. Och det är ju lätt att tänka det där dumma undermedvetna, men undermedvetna gör ju massor med positiva saker också för oss. Men när vi ska förändras och vi har en massa programmeringar som är kopplade då till vårt gamla jag, och de flesta starkaste eller trossatserna sitter där, attityder, och det är också kopplat till emotionella tillstånd. Attityder är ju både tankar och känslor som har blivit ihopkopplade till varandra, som man får en inställning till någonting.
Just det.
Och det sitter då i det undermedvetna. Och för att förändras och förbli den här nya personen som man vill bli då, som kanske har mer självkänsla, mer självkärlek, vad det än är strävar efter, så behöver man börja bli medveten om vad man inte har varit medveten om. Och då är det så viktigt att man är autentiskt nyfiken på sig själv och inte dömande. Mm. För att om man dömer sig själv för det man upptäcker, då kommer ni undermedvetet och det jag försöker skydda ifrån och utforska er själva. Mm. Så det här med att icke döma är en så viktig ingrediens. Observera och vara mindful, men inte döma.
Just det.
Och sen när man då upptäcker de här icke-produktiva, generativa och medvetna programmen som sitter då djupt rotade, då jag tycker journaling, att skriva dagbok, skriva ner med papper och penna, inte elektroniskt, papper och penna är det bästa sättet, och ta några i taget, några trossatser eller känslotillstånd som man vill jobba med, att bli kanske mindre reaktiv. Om vi säger att det är en person som blir arg och jag vill jobba med det, jag vill bli mer, ha mer tålamod med mina barn eller med mina anställda, då behöver jag först då bli medveten om och erkänna för mig själv att okej, jag kan se att jag har de här, jag har ett program eller ett undermedvetet program som kickar in och jag beter mig så här. Och man måste inte alltid förstå varför. Man kan många gånger upptäcka, man kan förstå, jag kan se att min pappa var sån eller mamma var sån, eller det var ett sätt jag tog an av någon anledning. Men det är inte så viktigt, och man måste inte gräva djupt i det. Man behöver bara till att börja med bli medveten om det som man inte varit medveten om. Sen behöver vi lära bort beteenden. Lära bort reaktioner.
Mm.
Och det kan man göra på olika sätt. Den medvetna delen av oss i vårt dagliga varande är ju mellan 5-10% bara. Så att jag tycker meditation är en, det är för mig, som jag också säger till alla mina klienter och kunder, att börja meditera. Och det kan man göra på väldigt många olika sätt. Meditation betyder egentligen att kontemplera över, att bli medveten om att vad är det i min trädgård jag vill odla? Vilket ogräs vill jag ta bort? Vad är det som inte funkar längre? Vad vill jag ge min näring till? Så att det måste inte vara, man får hitta sitt sätt. Men det är viktigt att man hittar ett sätt att lugna sina hjärnvågor.
Mm.
Att kunna komma ner i alfa hjärnvågor och teta, som är en långsammare, för det är där vi öppnar dörren igen till undermedvetna.
Mm.
Och där kan vi ta ut program som inte längre funkar, för att eller sätta in nya som vi hellre vill ha. Och under den här processen så alltid självkärlek och självtålamod. Extremt viktigt.
För det finns så mycket dömande i det här redan.
Hela tiden.
Ja. Och det är därför, precis, jag har ett behov av att gömma undan det också i mig själv.
Ja.
För att jag dömer.
Ja.
Mm.
Och då blir det ju ännu mer omöjligt. Det blir oproduktivt att fortsätta döma. För det är som att slå sig själv två gånger.
Ja.
För ni slår redan på er själva. Så varför ska man göra det en gång till? Mm. Slå på sig själv för att man slår på sig själv.
Och någonstans också förstå så här, det är inte mitt fel.
Aldrig är ditt fel.
Nej, någonstans så ligger ju alltid den anklagan.
Ja.
Och att liksom våga ta emot sig själv från ett kärleksfullt håll. Ja. Att det är inte mitt fel.
Nej.
Det här uppstod alltid av en anledning.
Ja. Och det här med att man gör sig själv, att man, om man har den delen i sig, att man, precis som Maria säger, att man tycker att det är ens självs fel och man är självförbroende och tjejmar sig själv och skuldbelägger sig själv. Det är också bara ett program, ett undermedvetet program som är en bugg i systemet som behöver plockas bort.
Mm.
Och det som också är viktigt är att våga känna känslorna. Jag pratade i första delen om det här med att jag har haft ett system där jag har haft, för mig har ett hanterat känsla har varit för mig att inte känna känslorna.
Mm.
Och vi har ju olika strategier. En del kanske liksom överdrivet går in och känner känslorna och låter känslorna ta över. Och glömmer bort att känslorna är inte hela du. Vi är inte våra tankar, vi är inte känslor, våra känslor. Det är en del av oss, men vi är så mycket mer. Vi är så mycket större än det. Och se att känslorna är kroppens språk, men det kan också vara en inre kompass. När inte behov är mötta, om vi känner obehagliga känslor. Eller så kan det vara ett program av tidigare händelser som också gjort att vi återupplever dem. Eller återskapar det, undermedvetet återskapar. Går in i relationer som är destruktiva, för det är någonting vi känner igen. Så det som är igenkännande och egentligen obekvämt blir bekvämt för att det vi känner igen. Så att för också för att förändra så behöver vi veta att vi måste gå utanför vår bekvämlighetszon.
Mm.
Och det kan ju många tycka, att varför återskapar den personen samma destruktiva relationer eller destruktiva situationer? Då för att det finns en stor omedveten del som har blivit trygg eller otrygga, till exempel.
Jag som har liksom tittat mycket på anknytning.
Mm.
Att det otrygga kan vara det tryggaste vi har haft.
Precis.
Och därför är det det vi går till.
Ja, för det är någonting som är känt. Vi känner igen det.
Mm. Mm.
Och vår hjärna tycker också om saker den känner igen. Även om det inte är bra för oss eller produktivt.
Nej, men precis. Men det är det tryggaste vi har. Mm. För det okända är ännu läskigare.
Mm. Precis.
Jag blir nyfiken med kunskap när ni sitter och arbetar. När vi pratar, nyckeln är självkärlek.
Självkännedom, alltså, självkärlek.
Mm. Hur kom vi dit?
Mm. Det är en jättebra fråga, Mattias.
Vem börjar? Vill du köra?
Men, ja, det som Anna också belyser här, att det är ju någonting som vi också behöver förstå och lära oss.
Mm.
Vi behöver öva det som att träna en muskel.
Mm.
Vi behöver ens förstå att det här är möjligt.
Mm.
Och jag tror också att lägga bort dömandet från sig själv. Att, alltså den smärtan att inse, om man är en aggressiv person till exempel. Man håller ju borta det, för att kanske skammen är så stor i att faktiskt våga se det ens.
Mm.
Men för att komma dit måste man väl ha en självkänsla och en självkärlek.
Ja, och där är ju den så otroligt viktig. Och också lyfta av att jag är inte en elak person.
Mm.
Utan det här är ett försvar. Det här, jag har kanske behövt överleva på ett sätt med det här.
Ja, och även på därför också, som du säger, Maria, så tänker jag också att vara tacksam mot den delen.
Mm.
Men också ta i sig själv, men också tala om för den delen. Du har fyllt en funktion, du har skyddat mig genom hela min uppväxt.
Mm.
Men just nu så...
Är inte det här funktionellt längre?
Nej, det funkar inte längre. Det blir destruktivt just nu. Men självkärlek, tänker jag också, det är ju alltid egentligen... Nu låter det kanske flummigt, men allt nu...
Vi låter det vara flummigt.
Det låter vara flummigt. Allt är energi, frekvenser och vibrationer.
Mm.
I hela universum. Vi också. Så att självkärlek, det är en frekvens som är hjärtats energi. Så för att kunna komma i kontakt med kärlek överhuvudtaget, så behöver vi också jobba med att träna på att komma ur survival emotion. Alltså vara i stress och överlevnadsemotioner. Och det kräver en stor medvetenhet och en stor bestämdhet, en beslutsam att jag vill förändras. Jag är klar med det gamla. Därför att det återigen, även om då jag berättade om min utbrändhet och det här att jag knarkade liksom stresshormoner genom att hela tiden återskapa situationer och tankar som gav mig mer stresskänslor. Alltså känslor som har kopplat till stress. Så... behöver man, för att komma i kontakt med självkärleken, så behöver vi komma i kontakt med hjärtat och våga öppna hjärtat. Men om det är så att kroppen tror att den ska bli uppäten av en tiger hela tiden, då är det inte tid att öppna hjärtat.
Mm.
Då behöver vi gömma oss, slåss eller spela död. Det är det som vår evolution har lärt oss för att vi ska överleva. Så att det är väldigt mycket kopplat till att komma till en jobba på att hitta ett inre lugn.
Mm.
Så egentligen, om jag bara tolkar då, vilket var bra sagt, det är att och, först och främst så måste jag vara nyfiken.
Mm.
Det vill säga att jag vill göra någon typ av förändring.
Mm.
Jag vill inte vara kvar här.
Mm.
Och sen om jag förstår det, att jag behöver skapa någon typ av självkänsla, eller jag behöver hitta närhet till mina känslor,
mm,
så ska jag börja försöka hitta var någonstans ska jag vara när jag inte flyr fläktar,
mm,
fäktar,
mm,
spela död. Var är jag någonstans? Är det när jag är med mitt djur?
Mm.
Är det när jag pratar med mamma?
Mm.
Är det när jag pratar med den här kompisen?
Mm.
är det när jag är här.
Mm.
För där sätter jag mig i tillstånd där jag vågar öppna upp.
Mm.
Alltså, det måste ju vara nyckeln. Det är därför man också sätter sig hos terapeuter och coach. För där får man en anknytning.
Mm.
Och där bör man känna sig trygg. Och där vågar jag börja ställa andra typer av frågor till mig själv.
Mm.
Men har man inte kommit dit ännu så är det att försöka hitta en trygg plats.
Ja, och hjälpa kroppen till att känna sig så trygg. Så att du kan alltså börja skifta frekvensen.
Mm.
För att emotioner är ju också en form också av en vibration och frekvens. Så att kroppen kan känna sig så trygg att man kan våga börja vara sårbar och öppna sitt hjärta.
Mm.
Också för sig själv. Och jag tittar skön bild när jag sitter Mattias här nu. Hans stora lufsiga hund har lagt sig bakom honom. Och ibland brukar jag göra liknelsen. Tänk att ni ser på era kroppar som ett djur. För kroppen är så objektiv till det subjektiva mindet. Så vad man än skickar för information till kroppen, så kommer kroppen tro att det är sant.
Mm.
Så att om det är ungefär som att du skulle aldrig skrika och gapa och bete dig taskigt mot din hund, så att den hamnade i panik. Mm. Men vi gör ju så mot våra kroppar.
Mm. Absolut.
Ofta.
Mm.
Så att jag tänker också att börja behandla kroppen som sin bästa vän. Men och då åter vill jag särskilja på att har man väldigt mycket, finns det väldigt mycket posttraumatisk stress. Eller och det kanske man inte ens är medveten om. Många går med undermedveten posttraumatisk stress som inte är hanterad. För att man har bara stängt ner det. Men det får man angripa på lite olika sätt. Och det ska vi inte gå in på här. Utan jag går tillbaka ifrån. Men jag vill ändå säga det till lyssnarna. Så att sök hjälp. Mm. Ifall ni tror att ni kan vara en av de personerna, att ni känner att kroppen konstant är i någon form av spänning. Hitta hjälp och hitta sätt för att lugna kroppen. Om man inte är så mycket, om man tänker att jag har nog ingen posttraumatisk stress, det är bara saker, livet har hänt mig, det har varit mycket grejer som har hänt. Då kan man angripa det på lite olika andra sätt.
Mm.
Och om vi kommer tillbaka till det börjar jag bli medveten om de omedvetna tankarna som man har. Och vilka känslor skapar de här tankarna. Och hur kan jag börja då förändra de här tankarna? Och hur kan jag komma åt det operativa systemet undermedvetna genom till exempel meditation, kontemplation, för att börja installera helt ny software i hjärnan? Och vi vet nu, som egentligen bara 25 år tillbaks, så vet vi att hjärnan är plastisk. Det är helt stört egentligen att det är så. Jag tror att det är bara 25 plus år tillbaks. För att innan så gjorde man bara forskning på råttor. Och då, deras myelin, kopplingarna mellan hjärncellerna, återbildas inte så på oss människor. Så gjorde man jämförelse med, då trodde vi att, eller forskarna gjorde liksom en direkt parallell konklusion utifrån forskning på råttor. Och deras hjärnor var inte lika plastiska som våra är. Och när jag säger att den är plastisk betyder att du kan skapa om din hjärna. Så fort du har nya upplevelser och gör nya slutsatser och börjar tänka nya tankar, så ändrar du arkitekturen, det inre landskapet i din hjärna förändras. Mm. Och det är det som är så magiskt. Och det spelar ingen roll hur gammal du är.
Nej.
Så att det är aldrig för sent och allt är möjligt. Och du är möjlig.
Mm. Men det är att våga ta dig till en situation där du är nyfiken.
Mm-hmm.
Och våga tänka nya tankar.
Mm.
Alltså det är dit vi ska.
Mm.
Jag satt också tänkte på det där man hade när man mediterar eller kontemplerar, som du sa.
Mm.
Och att man kan göra det. Och att man försöker särskilja på ältande och en återkommande tanke. Alltså så här, när kan jag liksom...
Mm.
Att jag inte... att den här lilla stunden är inte att jag plötsligt börjar tycka... För det är oftast man arbetar med det där. Eller för egen erfarenhet så börjar jag tycka att jag själv är ganska... dålig, tänker jag för länge på någonting. Och uppmärksamma det. Att plötsligt så var det hjärnan som tog över. Det var det här spöket som inte visste någonting som börjar...
Det omedvetna
tar över. Och när man börjar se att det finns ett sånt mönster, ja, då är du ju på rätt väg. För då har du liksom börjat få en... impulskontroll, tack så mycket. När jag börjar få en impulskontroll. Ja, men nu är jag här igen. Ja, det här var ingen bra ställe att vara på. Det är ju en träningsfråga.
Det är en träningsfråga. Och jag gillar att du tar upp det här, Mattias, för det är en sån viktig sak. För att er podd heter ju fantastiskt Känslopodden.
Mm.
Och då gäller det också särskilja på, när är det en ren känsla som är här och nu för att ge mig en orientering, en inre kompass? Och när är det en tankekänsla? Och dels så har vi ju brukar vi förändra? Alltså om jag tänker att, om jag säger så här, att jag känner mig ju totalt oviktig och värdelös. Mm. Det är ju faktiskt egentligen en tanke. Men om jag säger så här, när jag tänker de här tankarna så känner jag mig ledsen. Mm. Därför att vi måste vara försiktiga med när vi uttrycker en tankar som känslor. Därför att så fort det är känslor så är det ju sant. Mm. Ingen kan säga att nej, du känner inte ledsen. Mm. Jo, men det gör jag visst, för jag är i min kropp och jag vet vad jag känner just nu. Så det är en sak, men sen behöver vi också ha spaning på när vi hamnar i en tanke, känsla, känsla, tankeloop. Det vill säga, jag tänker att en tanke att ingen tycker om mig. Och sen så letar jag efter bevis. Oj, den där personen kollar snett på mig. Den där hälsar inte på mig. Ja, där ser man. Ingen tycker ju om mig. Jag är ju värdelös, tänker jag sen. Och sen så ser jag ytterligare bevis på att jag är värdelös. Och så samlar, för att hjärnan, som jag sa tidigare, hjärnan spyr ner hela tiden på kroppen, känner sig och vill hela tiden hitta bevis och skapar mer likadana tankar. Och om vi inte klarar att kliva ur den loopen, då är vi på väg liksom i en nedåtgående spiral ganska snabbt. Och då är det återigen att då har vi hamnat och skapar vi de här känslorna på grund av alla tankar som vi producerar, som var från den första känslan. Istället för kanske, okej, jag kan känna den här känslan av det finns en sorg som väller över mig just nu. Jag låter den känslan få vara här. Jag andas, jag kanske behöver gråta, eller om jag är arg kanske jag behöver skrika. Alltså, den är ju där 90 sekunder ifall vi bara låter den gå som en energy in motion. Ni har säkert pratat om det här tidigare.
Kör vidare.
Men om man låter den få gå igenom kroppen så att den får komma ut och inte blir en blockering. För jag pratar förut om att mitt system har varit mycket från att jag har haft fokus på andras känslor och tankar och vad de känner. Och då har jag hela tiden stängt av och inte känt mina egna. Och det har ju blivit ett sätt att inte behöva känna till slut. Men till slut så sätter det istället i verk i kroppen. Eller man får ryggproblem eller ont i höfterna eller you name it.
Du blockar.
Och det är bara blockerad energi. Energy in motion har blivit stack. Därför att jag inte vågat känna de känslorna. Men man behöver också förstå då att om jag har känt mig på grund av någonting, att jag har känt mig ledsen i eller arg i 5 dagar. Mm. Då har man hamnat i en tankekänsla, känsla, tankeloop. Det vill säga att då är det kanske läge att hur länge vill jag tänka de här tankarna som producerar de här känslorna. Mm. Är det inte dags att kliva ur nu? Jag kanske kan förlåta mig själv eller den personen, eller är det det här jag vill känna nu? Mm. För då måste man ge sig själv kraften att förstå att jag har förmågan i det här läget att säga stopp, nu räcker det, Anna, till mig själv. Nu kan jag välja någonting annat.
Det är egentligen den man önskar att folk tränade på först.
Ja, självreglering.
Mm. Att man började där. Mm. Att man hade så mycket mod som man kunde stoppa sig själv.
Och tänk ifall man fick lära sig det i skolan.
Oh.
Ja, men, eller hur?
Ja.
Det, jag tänker också på, Anna, när du pratar om det här. Så när vi har fastnat för hårt i den här loopen. Mm. Då växer också självföraktet så mycket. Mm. Så att vi kanske behöver någon annan där faktiskt för att komma ur.
Ja.
För ofta har självföraktet blivit för stort. Då finns också motståndet att ta sig någon annanstans.
Mm. Och då kan man drunkna i sitt eget självförakt.
Mm.
Och då behöver man en hjälpande hand som kanske kan fånga upp en.
Mm.
Och också, alltså när vi är där, som du säger, att när det blir så överväldigande, då har vi svårt att se någonting annat också.
Ja. Ja.
Men då är det verkligen dags att be om hjälp till någon.
Ja, men det blir också, då är det ju troligen när du kommer så långt, så är det din identitet.
Ja, det blir
så du ser dig själv.
Ja.
Och vem är jag om jag inte är sån?
Ja, då har det blivit en del av oss. Och det är därför att för att få ett nytt liv och förändras och ren transformation, det är ju att förändra din personliga verklighet, så behöver du förändra din personlighet. Och din personlighet är ju bara gjord av tankar, beteenden och känslor. Alltså dina tillstånd du konstant väljer.
Mm.
Betyder inte att det är något fel på den gamla. Alltså ha kärlek också för det gamla jaget. För att den personen har gått igenom och genomlevt massor med saker. Så det är otroligt viktigt att vara tacksam. Och förstå och medkänsla för den delen eller det gamla jaget. Och förstå att den har gjort sitt bästa med de medlen den har haft. Men nu är det dags för förändring. Jag kan inte gå in i en ny framtid och vara samma person som jag varit tidigare. I den frekvensen. Eller den energin.
Ja, men det här är viktigt tycker jag, Anna. Mm. Så här, mm. Din personlighet är de tankar och de känslor som du har identifierat dig med.
Ja.
Så här, ingenting av det är sant.
Nej.
Det här går ju att skapas nytt hela tiden.
Ja.
Men när vi börjar tro på det, då sitter vi också fast i det.
Mm-hmm. Precis, börjar du tro på att du är värdelös, då kommer du direkt sen känna dig nedstämd och svag och värdelös.
Och börja leva upp till det.
Ja, och hitta bevis för det också.
Exakt. Mm.
Mm. Jag tänkte säga att du skulle få summera ihop det, Maria, men det gjorde du faktiskt bra med hjälp av Anna också. Men jag tyckte det började med, vad är förändring för någonting, vad är viktigt i förändring? Mm. Jag tror att en av sakerna du nämnde från början, Anna, var ju den att du vill ju bygga en ny person.
Ja.
Du är ju någon, men du vill förändra det sättet du agerar på.
Ja.
Det
sättet du tänker, agerar och känner dig på. Ja, precis. Mm. Och de valen du gör.
Ja, och för att känna att vara autentisk till sig själv.
Ja.
Det är där det börjar. Men det handlar ju väl någonstans också att börja i nyfikenhet och sen få verktygen för att kunna göra den förändringen.
Mm. Och då, jag tänker, jag älskar att du säger nyfikenhet flera gånger, Mattias. För i nyfikenhet så kan det inte finnas dömande.
Nej.
Det är bara ett utforskande.
Mm.
För att en forskare är aldrig bra om den är i dömande eller konklusioner. Utan en riktigt bra forskare är ständigt nyfiken på något nytt.
Mm.
Utan att värdera bra eller dåligt, utan nyfiken.
Mm.
Mm. Det är en annan, det är en, som vi också pratade om, kreativiteten här från open mode och closed mode.
Just det.
Att man måste låta en vara i open mode. Mm. Där finns inget dömande, för annars finns det ingen utveckling.
Ja.
Jag tänkte faktiskt wrappa upp vårt lilla program del 2.
Mm.
Tacka så mycket för att du kom och få vara en del och förgyllde för oss.
Mm,
förhoppningsvis för er lyssnare också.
Ja.
Massa ny kunskap, det vet jag att det är.
Ja.
Tack så hemskt mycket.
Och tack alla. Tack ni, tack. Maria och Mattias och alla lyssnare.
Ja.
Och mer kärlek till er själva. Eller? Och mer tillåtande.
Absolut. Mm. Tack för att du säger det.
Mm.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Tack för oss.
Mm, hej. Tack för att du har lyssnat på Känslopodden. När du kommer i kontakt med oss, mejla på känslopodden@gmail.com.